Ja, vad kul att vara här faktiskt. Och jag blev jätteglad när Orhan kontaktade mig, även om vi bollade fram och tillbaka några gånger innan vi hittade en tid då. Men er församling är inte jag helt främmande för. Jag har varit här på dop och sen har jag träffat Orhan och Håkan och sånt på lite gubbaträffar ibland, som vi har haft närmare mina trakter där i Stöpen. Och jag hoppas verkligen att vi tar en kväll där vi ska fördjupa oss lite i Guds ord. Och mitt mål och önskan med detta, det är att få en aptit i er att växa för Guds ord. Och hur fascinerande det är att spendera tid med Gud, att spendera tid i hans ord, att kunna rota sig djupare. Och vilka välsignelser det kommer generera till våra liv. När jag var i 16-årsåldern, det häradet ungefär, plus minus, då fick jag en återuppväckning i min relation med Gud. Och fick en passion för Herren som bara tändes inom mig. Och var med i en baptistkyrka i Rumänien på den tiden. Och några vänner från församlingen hade lite kontakter med pingstvänner då. Och pingstkyrkan var betydligt mer emotionellt stark än baptistkyrkorna. Baptistkyrkorna var lite mer kalla, lite mer, kan man väl säga, ibland lite för vetenskapliga i sina gudstjänster. Medan pingstkyrkorna, det var liv, det var rop och det var alla bad tillsammans. Ni ber en i taget, de flesta i Sverige ber en i taget. En pingstkyrka i Rumänien, när det var bön, då började alla be samtidigt. Så det var som ett vattenfall i kyrkan när det var bön i pingstkyrkan då. Och så det fanns ju olika karaktärer mellan baptistkyrkan som jag hade vuxit upp och pingstkyrkan som var betydligt mer, kan man säga, lite varmare, lite en andligare församling. Men pingstkyrkan var också en församling som betonade väldigt mycket profetia och tungotal, vilket ni säkert är bekanta med härifrån Sverige också. Men de profeterna som var där, de var vad vi skulle kunna kalla för hardcore profeter. Alltså det var bönenätter och det var profetier och så vidare. Och jag som ny kommen till tron, kan man väl säga, till viss del, men framförallt ny uppväckt i min relation med Gud och fick min passion och kärlek för Gud, började umgås med en del av de här mer, kan man säga, brinnande kristna som jag upplevde dem. Och det var ju väldigt mycket häftiga profetier som man fick vara med om och saker som de profeterade. Och jag fick ett väldigt stort intresse för de här stunderna, kvällarna, samtalen vi hade tillsammans. Och en dag så får vi ett besök hem av en god vän till oss som läste till att bli pastor. Och jag var väldigt entusiastisk och började berätta för honom om alla upplevelser och vad profeten X hade sagt och profeten Y hade sagt. Och han satt väldigt taktfullt och lyssnade på mig. Och efter ett tag så sa han till mig att jag ska inte säga att någonting utav det du säger är rätt eller fel, sa han. Men det jag anmärker i det du berättar för mig, det är att du vet väldigt bra vad broder X har sagt och vad broder Y har sagt. Men du har inte citerat för mig någonting av det som broder Paulus har sagt, broder Petrus har sagt, broder Jakob har sagt, vad Jesus har sagt. Vilket får mig att misstänka att du kanske inte är riktigt, riktigt noggrant grundad i ordet. Så mitt förslag till dig är att du tar en period där du seriöst börjar fördjupa dig i Guds ord. Och om ordet sen kommer bekräfta för dig att det som de här olika profeterna och bröderna har sagt är rätt, då får du följa det. Men om ordet säger att det de har sagt till dig är fel, då måste du lämna det. Och jag hade så pass mycket respekt för Guds ord så jag kände, ja, det låter ju rimligt. Det är inte fel att fördjupa sig mer i ordet. Så jag bestämde mig att under den här perioden inte vara med på några såna här bönenätter, inte träffa och diskutera någon, läste ingen annan kristen bok, oavsett om det var sån här feel good bok som man läser på morgonen vid frukostbordet eller bibelkommentar eller något annat, utan bara läsa Bibeln och be till Gud att han uppenbara sin vilja för mig och sin plan och tolkning av bibelordet. Det som förvånade mig, det är att det tog ungefär 6 veckor max, om jag minns rätt, innan det var som att mina ögon öppnades. Saker som jag var så hade så svårt att förstå, så svårt att begripa. En utav profeterna till exempel som man visste om där, han hade fått en profetia, en vision, att han gick omkring i kortärmade skjortor och det regnade svavel från himlen och hans armar nedanför skjortärman brändes. Och då kom en ängel som bara drog och förlängde skjortärmarna och plötsligt så försvann brännskadorna. Och då var det hans tolkning till församlingen att det var synd att gå med kortärmade skjortor och kortärmade t-shirtar. En annan hade fått en profetia om att det var synd att ha solglasögon och så vidare och så vidare. Jag kan dra en hel rada med påhittade saker som de upplevde sig själva hade fått från Gud då. Men problemet var för mig som entusiastisk ung man, detta lät ju vid första anblicken väldigt intressant, väldigt spännande. Det är liksom upplevelse, de har sett änglar, de har haft visioner. Problemet var bara att när jag började fördjupa mig i Guds ord så förstod jag att allt det här var falskt liksom. Det var inte Gud i det. Och det tog inte mer än 6 veckor och det var för mig blev en sån stark upplevelse, så sen den dagen har jag lovat mig själv att jag kommer aldrig tro och ta emot det någon säger utan att noggrant pröva det med Guds ord. Det kvittar vilka de är. Det kan vara populära pastorer, det kan vara kända bibellärare, det kan vara Billy Graham evangelister, jag bryr mig inte. Därför att det finns bara Guds ord som regerar över alla andra. Det är det mäktigaste som finns. Vi människor kan aldrig komma till den nivån av vishet, av uppenbarelse som själva ordet kommer. Och ordet är öppet för var och en av oss därför att vi är Guds barn. Det är inte förseglat för oss. Det är inte bara gett till några andra utvalda. Utan det är öppet för alla att ta del av. Och det är det vi ibland inte har förstått, att vem som helst utav oss kan öppna det här ordet och få fantastiska uppenbarelser från Gud dedikerade oss för att hjälpa oss komma närmare honom, bli starkare i vår tro, bli effektivare i hans verk. Och därefter så har detta varit en passion som jag haft i mitt liv. Bara glädje av att försöka och fördjupa sig i Guds ord. Jag försöker dock att inte låta det bli någon slags intellektuell övning. Utan låta ordet också verka. För det gör inte någon stor nytta om det är bara kunskap. Utan det måste bli en del av våra liv. Det måste förvandla våra liv. Det måste eliminera synd i våra liv. Det måste rena oss. Det måste få oss komma närmare Gud. Annars blir det bara akademiskt och kallt och livlöst då. Så mitt mål ikväll är att få er också få lite glädje, lite mer passion för Guds ord. Och förstå vad underbart det är att fördjupa sig i det. Väldigt många församlingar har problem idag med att leva dedikerade för Gud. Vi har väldigt svårt att leva ett dedikerat liv. Vi har väldigt svårt när vi träffas i kristna sammanhang att prata om Jesus. Vi vill prata om bilar, vi vill prata om händelser, vi vill prata om regeringen, vi vill prata om alla möjliga saker, priser, vem som har flyttat på den gatan, vad grannen har köpt sig, hur de har betett sig där och där, vilket lag som har vunnit SM och så vidare. Väldigt mycket samtal som vi egentligen tycker om och prata om. Och oftast även i kristna sammanhang, när någon i en diskussion, i ett sammanhang, öppnar munnen och börjar prata om Jesus, så blir det tyst. Det blir väldigt ofta tyst. Och jag har funderat många gånger på varför är det så? Varför har vi svårt att prata om honom som vi egentligen ska längta efter och älskar? Han är vår brudgum, vi är bruden, vi vill till honom, vi vill att han ska komma tillbaka. Vi sjunger för honom så fint på gudstjänsterna. Min dotter reagerade, hon var på ett ungdomsmöte i kyrkan i Skövde. Och på mötet, det var viftande med händer och ungdomarna grät och det var, de kramade varandra och gungade i takt med musiken. Fantastisk stämning. Går de ner sen i källaren till fikat och då sätter hon sig vid bordet och börjar prata om vad hon hade läst och olika bibelgrejer. Knäpptyst. Ingen vid bordet intresserat att ens delta. Och hon bara kunde inte få ihop det, men de här var en trappa upp och grät och prisade Jesus och de älskade honom och de skulle ge allt för honom och de skulle ge sitt liv för honom. Men sen, var försvann den där passionen? Var det äkta eller var det bara en show? Var det bara någonting som vi visar upp då? Och den här passionen kommer inte om vi inte spenderar väldigt mycket tid med Jesus. Om vi inte är i hans närvaro, om vi inte älskar honom, om vi inte umgås mycket med honom, så tappar vi den här kärleken. Och Jesus, som församlingen i Efesus i Uppenbarelseboken, pratade väldigt mycket gott om dem. De stod ut med väldigt mycket förföljelse, de kämpade, de var trogna. Men han hade en sak emot dem och det var att de hade förlorat sin första kärlek. För Jesus är ute efter kärleken. Han vill ha en god och härlig relation med oss. Vad är det som har gjort att vi kristna numera har börjat bli kalla, har börjat distansera oss från Gud, har börjat liksom tappa passionen? Vi är trötta, vi är slöja i vår tro. Vad är det som har hänt? Det som har hänt också är att någonstans på vägen har vi börjat tillåta världen att återta sin plats i våra liv. Och den kommer och tränger sig in steg för steg, små steg, tills den tar över stora delar av våra hjärtan, av vårt tankesätt, av vilka vi är överhuvudtaget. När judarna tog sig in, eller israeliterna tog sig in genom öknen, de hade haft en tuff period av 40 år på grund av att de hade syndat mot Gud. De var inte honom lojala när de skulle in i Kanaan. Josua tog över. Och han tog över en tuff uppgift efter Mose, att kunna tygla det här folket som var så rebelliskt. Men han gjorde det väldigt bra, därför att han lyssnade på vad Gud sa till honom i Josua kapitel 1, vers 8. Att denna lagbok ska aldrig gå ifrån hans mun. Han ska meditera över den dag och natt. Han blev en väldigt, väldigt bra ledare. Han var inte perfekt, men han var en god och bra ledare. Däremot, problemet var att efter de har intagit landet och israeliterna började bli starka, de dominerade Kanaan, nationerna runt omkring var livrädda för dem. De visste att Gud var med dem och hans styrka var överlägsen alla andra gudar som de trodde på. När de kom i den positionen så började de tillåta synden att krypa in i nationen igen. Och det började bli en del av deras liv på nytt. Och Josua, på slutet av sitt liv, han känner att nej, men det här måste ta ett slut här. Så här kan det inte fortsätta. Och han sammankallar hela nationen i Shechem, som var lite huvudstaden kan man säga på den tiden. Och ni som har läst första Moseboken, ni vet att Shechem kommer första gången upp när Jakobs söner dödade de som hade våldtagit Dina, som var Jakobs dotter. Och från Shechem så tar de sen plundring, de tar kvinnorna därifrån och tar allting de hade. Men bland annat så tog de här kvinnorna också sina avgudar. med sig, som blev en del utav Jakobs familj nu i det här läget. Så de tog med sig avgudar in i Jakobs familj. Ni vet att Rakel tog med sig avgudar från Laban när de flydde därifrån. Det vill säga att de var inte 100% dedikerade för Gud. Och till slut så kallar Gud Jakob till den plats där han hade kallat honom initialt, mycket tidigare i hans liv, och han hade inte kommit dit. Och han kallar Jakob att komma till Betel. Och när Jakob kommer till Betel, då måste han förhelliga hela folket. Och vad gör han då? Då tvingar han dem att förstöra alla de här gudarna de hade tagit med sig. Nu är israeliterna i lite grann samma sits. Nu sammankallar Josua dem på den här platsen där avgudadyrkan initierades i första Moseboken. Kallar hela Israel mellan de två bergen Ebal och Gerizim, som var på varsin sida Shechem, och har ett av de absolut mest avgörande talen inför israeliterna då, när det var slutet av hans liv. Och ni kan öppna Josua kapitel 24. Väldigt spännande, som jag tror att det är någonting som vi var och en behöver ta ställning till i våra liv. För våra församlingar har ett stort problem, måste jag säga, kring detta. Och det tär på oss och det ruinerar vår relation med Gud. I vers 14, kapitel 24, då säger Josua: så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Gör er av med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och i Egypten, och tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj idag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoréerna i vilkas land ni bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Så Josua säger till dem i slutet av sitt liv att nu är det dags för er att ni slutar leka runt. Och ni måste ta ett beslut nu, inte imorgon, inte senare, idag. Måste ni bestämma, vem kommer ni tjäna? Kommer ni ta de egyptiska gudarna ni har tjänat? Kommer ni ta amoréernas gudar som ni bor bland? Eller kommer ni tjäna Herren? Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Vi har tagit vårt beslut. Och i det här fallet så står Josua, kan man säga, och säger väldigt tydligt att vad ni än gör, så kommer jag tjäna Herren. Jag är inte rädd att simma mot strömmen. Jag är inte rädd att vara impopulär. Jag är inte rädd att bli ogillad av er. Jag är inte rädd att vara en nagel i öga på er. Därför att för mig, för min del, jag och mitt hus, vi kommer tjäna Herren. Men ni måste också bestämma vad ni gör. För det ni gör just nu är precis det ni inte ska göra. Ni lever med en fot i världen och med en fot i relationen med Gud. Vi flörtar med världen och vi försöker att leva så kristet som det bara går, samtidigt som vi kompromissar så mycket som vi bara kan med världen. Hur mycket kan vi plocka ur världen och ändå vara goda vänner med Gud? Det är ungefär moderna kristendomens linje. Hur mycket kan jag njuta av synd utan att irritera Gud? Hur mycket kan jag tillåta mig själv? Hur mycket utsvävningar kan jag som kristen tillåta mig? Och samtidigt ha en god relation med Gud. Helst komma till himlen, även om kanske inte bland de första, men åtminstone bland de sista. Så att jag säkrar min ingång i himlen, men jag vill också njuta och ha riktigt roligt här på jorden. Och kristna idag är väldigt preokuperade med hur mycket kan vi utnyttja utav det som amoréernas gudar tillåter och egyptiernas gudar tillåter. Samtidigt som vi finner vår identitet är att vi är israeliter, vi håller sabbat, vi håller lagen, vi kommer till kyrkan, vi sjunger sånger, vi ger tionde, vi säger någon gång till någon arbetskamrat någonting om Gud, och då har vi gjort lite grann vår kristna uppgift. Men sen kan vi titta på tv-program som vi inte egentligen ska titta, vi kan stödja politiska åsikter som vi egentligen inte ska göra. Vi umgås med folk och i kretsar som vi kanske borde undvika att vara med. Vi spenderar tid med att läsa böcker som vi kanske borde låta bli att läsa. Vi är hetsiga, vi bråkar med varandra, vi ljuger, vi fuskar och så vidare. Men vi försöker ändå sen och ber lite när vi äter så att vi, folk ser att vi är kristna, och vi ber för maten och vi ber godnattsaga till barnen och så vidare. Förstår ni? Det är där kristenheten har hamnat idag. Det är den nivån av relation med Gud som så många kristna har. Och Josua får nog av detta och säger, nu måste ni bestämma er, för det kan inte fortgå. Ni kan inte fortsätta så där, utan idag måste ni ta ett beslut. Ska ni känna Gud eller ska ni känna de här andra gudarna? För det funkar inte på det sättet. Paulus själv sa i Filipperbrevet kapitel 1, för mig är livet Kristus och döden en vinst. För Paulus fanns ingenting annat än Kristus. Och senare i Filipperbrevet så radar Paulus upp alla saker som han brukade vara. Han var Benjamins stam, han var farisee, han hade gjort det, han förföljde kristna, han var engagerad. Och så slutar han och säger, men allt detta behandlade jag som skräp för glädjen att förfölja Kristus. För honom var valet väldigt tydligt. Och tro inte att han inte har förlorat massor på det. Han var höguppsatt inom Sanhedrin. Han var en av de uppskattade bland judarna. Han hade lärt sig under Gamaliels fötter. Han har förlorat allt. Alla sina vänner, alla sina kompisar, allting var borta. Och inte nog med det, men han levde väldigt ensamt. Ni kanske tror att vara omringad av massa folk hela tiden. Men han säger ju själv till Timoteus att när han stod inför kejsaren så hade ingen varit där med honom. Han stod ensam. När de tog honom fånge i Jerusalem i templet, hur många kristna bröder var Jakob där och stödde honom? Var de andra i Jerusalem där och kämpade för honom? Inte en enda. Han stod ensam inför judarna. Men för honom var allt detta värt. Därför att för honom, hans liv var Kristus nu. Hans förvandling på Damaskus väg var så radikal. Så när hans ögon öppnade sig till evangeliet och förstod att han hade förföljt Herren, Jesus Kristus. Förvandlingen för honom blev så radikal så världen dog för honom. Världen hade inget mer att komma med till honom, utan han levde bara för Kristus. Evangeliet var det han levde för. Att predika evangeliet i tid och otid. Ve mig om jag inte predikar evangeliet, sa han. Det är den Paulus som bestämde sig att han ska inte flörta med andra gudar. Han ska inte tillbe andra gudar längre. För honom är det bara Kristus som gäller. Det som är också intressant däremot, det är att Paulus säger att för honom är döden en vinst. Väldigt många av oss är väldigt rädda för döden idag. Väldigt skakiga. Vi kan säga ibland att men för en kristen är döden inga problem. Men alltså, hur många av oss är egentligen väldigt glada att närma oss döden? Vi är inte jättepigga på det. Men det intressanta är att om vi vänder till Johannes evangeliet. Jesus möter lärjungarna det sista innan han skulle upp till himlen. Och han säger en väldigt intressant sak där. Som i många år kan man säga har jag inte lagt märke till. Men han pratar med Petrus och han frågar Petrus om han älskade honom och så vidare. Och ni kommer ihåg den här dialogen. Älskar du mig? Mata mina får och så vidare. Men i vers 19. I vers 19 så... Eller vi kan börja så här. Vi börjar med vers 17. För tredje gången frågade han: Simon Johannesson, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: hur har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa det, för mina får på bete. Jag säger dig sanningen, när du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Och här lägger Johannes till, detta sade han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sade han till honom, följ mig. Petrus vände sig om och såg att lärjungen som Jesus älskade följde efter. Men det som säger där, han visade med vilken död Petrus skulle göra vad? Förhärliga Gud. Det vill säga, även att dö som kristen, så gör vi för att förhärliga Gud. Det är därför Paulus kan säga, för mig är livet Kristus och döden en vinst. För även i döden förhärligar vi vår Herre. Vi lever för honom, vi dör för honom. Och det finns en välsignelse i båda fallen. Men det som är intressant här i Josua, när vi tittar på texten, det är att Josua säger väldigt tydligt att ni måste välja. Och människor många gånger klagar på och säger, nej men jag skulle vilja tro på Gud, men jag känner inte riktigt att jag kan det. Det är ett val. Det är inte huruvida du kan eller inte, det är huruvida du vill eller inte. Jag tycker att predikan är lite ologiskt och jag har svårt att acceptera det. Det är inte det handlar om. Jag tycker bilden är full av motsägelser och historiska sammanhangen stämmer inte överens. Ja, då skulle det innebära att om jag bevisar att historiska sammanhangen stämmer överens, då borde du tro. Men gör de det? Nej. Om vi bevisar någonting, då går de till något annat och ifrågasätter. Om man bevisar det, så går de till något annat och ifrågasätter. Om man bevisar det, så hoppar de till något annat. Och när man har överbevisat allt, då säger de, men hur är det med homosexuella egentligen? Och där säger de med andra ord att jag bryr mig inte om allt annat är sant i Bibeln. Men homosexualitet, du vet, jag gillar inte att ni inte tror på det. Och med detta sagt så händer det inget mer. Det är inte att de inte kan, det är att de inte vill. Och Josua, han synar folket och han synar deras synd och deras perversitet och säger, nu måste ni välja. Ni kan inte leka runt längre, ni kan inte låtsas leva ett gott liv eller leva som en israelit eller ett kristet liv om vi extrapolerar det till oss. Ni måste välja. Det kan inte fortsätta så där. Så han tillåter dem inte att fortsätta att fejka sin relation med Gud, utan kräver dem nu på ett svar. Ska ni eller ska ni inte? För min del, jag och min familj har bestämt, och vi backar inte från det beslutet oavsett priset. Det är hela tiden ursäkter som vi använder för att inte tjäna Gud, för att inte följa Gud. En vanlig ursäkt är att det är hårda tider nu. Det var så mycket lättare förr. Det var det inte. Det är bara andra typer av frestelser. Det är bara andra typer av prövningar vi kanske går igenom idag. Men i alla år har Satan alltid använt tidsenliga sätt att få kristna att avfalla från tron. Och vi har vissa problem idag. Andra sekler bakom hade de andra problem. Men han har alltid någonting att komma med. Vi kan inte säga att men det är så jobbigt nu med sociala medier. Titta inte på dem. Läs inte Instagram, läs inte TikTok där tjejer avklädde sig och visar sig runt. Eller Facebook där mobbarna härjar eller vad som helst. Stäng av. Läs inte det. Och plötsligt så försvinner det där jättestora problemet som man har. Det är så hemska program på TV. Titta inte på det. Varför ska vi kristna sitta och titta på Bonde söker fru? Vet ni hur många kristna som tittar på sådana program idag? Där folk öppet på TV begår otukt. Och kristna sitter och det är så spännande. De kan till och med prata med varandra sen om programmen. Om, tror du att han blir ihop med henne eller hon blir ihop med honom och sådana diskussioner. Är det sant? Är det sant liksom? Är det det vi ägnar vår tid åt att diskutera? Och så sitter vi där och säger, ah, det är så jobbigt att vara kristen idag. Varför? Stäng av det. Om det är jobbigt, ta bort. Läs inte den tidningen om det är full av misär. Varför betala tv-abonnemang på streamingkanaler som bara visar perversiteter, homosexualitet, överallt där du öppnar en kanal? Strunta i det. Vänd ryggen. Ta mer tid med Gud. Så det är vad vi också gör, och det är det Josua säger, ni måste sluta leka med det här och ta det på allvar. Ska ni känna Gud eller ska ni hålla på som ni gör? För om ni håller på som ni gör, då får ni lika gärna gå dit. Lev som dem, eller som Jesus säger, sluta vara göm. Antingen är du varm eller så är du kall. Men den här gömheten, säger Jesus, den kommer jag bara spotta ur min mun. Det är inget tillstånd som Jesus accepterar eller vill att vi ska fortsätta i, utan han vill att vi ska ta ett beslut, ett tydligt beslut, att vi ska inte tjäna andra gudar än honom. När den unge rike mannen kom till Jesus, han föll på att han hade svårt att göra sig av med sin rikedom. Det var inte att pengarna i sig är ett problem, utan att pengarna hade tagit över hans liv. Rikedomen kontrollerade honom och han hade svårt. Och där blev ett problem. Och Jesus säger det klart i Matteus kapitel 6 att man kan inte tjäna två gudar. Antingen kommer man hata den ena och älska den andra, eller tvärtom, det funkar inte. Med andra ord, ni kan inte tjäna egyptiernas gudar och amoreernas gudar och också tjäna Herren. Det går inte. Och den som tror att det går, den lurar sig själv. När Bibeln säger att det inte går, då kan jag intyga för er att det kommer inte gå. Alla våra försök att leva med en fot i världen och med en fot i kyrkan kommer 100% misslyckas. Och kristna under många år har lurat sig själva att tro att detta är möjligt. Att de hittar smygsätt eller smarta sätt att leva med kyrkan och leva med världen. Men Bibeln säger väldigt tydligt, Jesus säger själv, det går inte. Ni måste göra ett val, Gud eller andra gudar. I vårt fall underhållning eller tv:n eller pengar eller makt eller förlustelse. Vad det är vi anser att vi vill ha som den Gud vi tillber. Men Jesus säger det väldigt tydligt att om vi gör så där, så kommer det inte funka. Det kommer inte gå att känna båda gudarna. Och då är det frågan, i vilket tillstånd är vi in i? Och jag tror att det finns ju, som kristna måste vi förstå att vi alla syndar. Jakob säger väldigt tydligt att den som säger att man är syndfri, den ljuger, det går inte. Men om vi syndar, då ska vi ta våra synder till Jesus och så vidare och bekänna dem. Så det finns en väg att komma ut. Skillnaden mellan detta är att det finns kristna som kämpar sig upp mot himlen. Alltså man vill ju fram, man kämpar, man gör så gott man kan, och rätt vad det är så snubblar man. Man tappar lite grann gardet en stund och så hamnar man i en synd. Man blir lite hetsig, man säger något fult ord till någon, man blir arg hemma, man blir lite självisk i sin inställning, eller man har tittat där man inte ska titta och syndat eller vad som helst. Men sen blir man ångerfull, man går till Gud, man ber om förlåtelse och så börjar kampen från början. Och där säger Jesus, när Petrus frågar, och hur många gånger ska man hålla på att förlåta någon som håller på, säger Jesus, 70 gånger 70. Alltså fullhet av förlåtelse. Det ska inte ta slut, förlåtelsen, så länge det finns en ångrande inställning på riktigt. Så att synda, att falla i synd och sen ångra och sen försöka igen och sen kanske snubbla igen och sen ångra och be Gud om förlåtelse och så kämpa igen och så kämpa igen, det kan vi alla känna igen att vi har varit i. Men det är något helt annat när man medvetet vänder Gud ryggen och går åt andra hållet där man har gått ifrån. Det är tyvärr en stor skillnad, och det är det som många kristna har gjort idag, där man har bara vänt Gud ryggen. Man bryr sig inte längre. Man tar inte tid med honom. Man ägnar inte hjärtats puls åt Gud. Man fyller inte sitt sinne med Guds ord, som Josua skulle göra i kapitel 1, vers 8. Vi är inte intresserade av den här boken längre, som är Guds uppenbarelse till oss. Så många människor vill prata med Gud och de kan inte det. Här har vi möjlighet att låta Gud tala till oss dagligen, men vi är inte intresserade. Så när man kommer till det tillståndet där man medvetet vänder Gud ryggen, då är ett väldigt stort problem. Att man faller, att man snubblar, det finns förlåtelse för, och Gud är alltid där för att lyfta upp. Församlingen ska vara där för att lyfta upp en sån kristen också, som gång på gång kämpar. Jag nämnde i vår församling, vi hade i min kyrka i Rumänien en broder som var före detta alkoholiserad. Och det var inte sällan när man var på mötena så kände man att det doftade sprit så där när man satt bredvid honom då. Men den brodern, han var alltid, alltså det var, han var ju, vi hade 3 timmars möten på söndag förmiddag. Första timmen bön, andra timmen bibelstudium, tredje timmen gudstjänst. Han var där tidigt på morgonen, han var där under hela perioden. De flesta andra dök upp ungefär halvvägs, för ingen ville vara alla 3 timmarna. Han släpade in grannar hela tiden till kyrkan. Flera som blev kristna tack vare hans evangelisation. Han kunde inte låta bli prata om Jesus till dem. Men han gick ju in i det dolda och så tog sig något glas då och då. Och jag kan lova er, jag har aldrig någonsin haft ett problem med det. Vilket jag i normala fall har när kristna dricker. Jag tycker det är väldigt sorgligt. Men i det här fallet, då kände jag, när jag hörde hans böner, när man hörde på bönemötet hur han liksom ropade till Gud om förlåtelse, ungefär som den där mannen, jag är värsta utav syndarna. Det var ungefär den inställningen han alltid hade. Och när jag såg hans glädje för Jesus, när jag såg hur han släpade folk till tron, det enda jag kunde säga är bara, jag önskar att kunna vara som han liksom. Att ha den här kärleken för Jesus. Haltande som han var, ja, men han gick ju hela tiden framåt. Ibland kröp han, ibland gick han på knäna, ibland gick han på alla 4. Någon gång reste han sig och gick normalt, men framåt gick han hela tiden. Han vände aldrig ut ryggen. Det är en stor skillnad, men att vi faller i synd, vi kämpar med synd, vi har svårt att bli av med det, men vi kämpar oss framåt och klamrar oss fast med alla möjligheter vi kan för att komma fram dit vi är på väg till himlen, den smala vägen. Men det är på tok för många kristna idag som har vänt Gud ryggen istället och går åt andra hållet, samma dynga och samma dy som de har kommit ifrån, och går tillbaka dit. När Jesus predikade om hans kött som skulle offras för människorna i Johannes evangeliet i kapitel 6, då fick folk nog av det. De tyckte att det var för mycket för dem att höra. Och så valde väldigt många att lämna honom på grund av det. Även många utav hans följare. Och då vände sig Jesus då till lärjungarna och säger till dem, ska inte ni också gå? Och Petrus har så magnifikt svar på den frågan och säger, och vart ska vi gå? När vi lämnar Jesus, vad har vi för alternativ? Var kan vi gå där vi får ett bättre liv än det vi har med honom? Där vi får mer välsignelse än det att vara vid hans fötter? När vi blir klokare än det vi blir när vi läser hans ord? När vi har tröst så som vi får utav honom när vi söker honom? Om vi lämnar Jesus, vad får vi istället? Ja, det israeliterna fick, det de gjorde var att domarboken kom. Och ni vet hur domarboken ser ut. Hela tiden så gick de tillbaka i synd. Och Gud bestraffade dem. De hamnade igen under förtryck. De hamnade igen under olika krig med grannarna. Och sen kom de tillbaka, bad om förlåtelse, ropade till Gud. Då kom de också och hade en tid av framgång. Det gick bra för dem igen. Så fort det gick bra så gick de tillbaka i synd. Och anledningen att detta är så sorgligt, det är att hela vår relation med Gud är full av välsignelse. Gud vill så gärna välsigna oss med hälsa, med rikedom, med framgång. Han vill se till att våra liv här på jorden är härliga liv. Det betyder inte att vi inte har förföljelser, att vi inte upplever motgångar. Men i allt detta är Gud med och välsignar oss och hjälper oss och lyfter oss. Och det sorgliga är att så fort han börjar göra det så blir vi otacksamma igen. När vi är där nere, när vi har det jobbigt, vi har jag vet inte hur det hos er, men våra bönemöten i kyrkan, det är inte direkt packade med folk, kan jag säga, när vi har det. Men ibland så plötsligt finns det väldigt många på bönemötet. Och man blir alltid så glad, känner vad härligt att folk kommer på bönen. Men sen förstår man att de har kommit på bönen därför att nu är det någon i familjen som är sjuk. Eller nu är någon i familjen som har det jobbigt. Men man känner ändå, strunt samma, härligt att de är på bönen bara. Och det är klart vi ber för den som har det jobbigt och är med. Problemet är bara att så fort den i familjen som de har kommit på bönen för blir frisk, då kommer de inte på bönen igen. Hur skulle ni känna om ni vore Gud? Och ni är så glada att ni kan välsigna era barn. Och ni vet att det är så underbart att ge dem det de behöver. Ni bara finner en underbar glädje i att välsigna dem. Men samtidigt vet ni att så fort de kommer få de välsignelser ni ger dem, så kommer de vända er ryggen. Är inte det så sorgligt att det är precis det vi gör med Gud hela tiden? Varenda gång han välsignar oss så vänder vi honom ryggen. Han ger oss hälsa, framgång och allting. Och när vi har pengar, när bilen funkar, när mat finns på bordet, när alla har jobb i familjen, vad gör vi då? Ja, slänger oss i soffan och ser på tv:n. Istället för att gå till ordet, istället för att be, istället för att ägna ännu mer tid åt honom. För nu har vi haft råd, nu har vi skaffat oss olika boxar och nu kan vi ha streamingkanaler. Och nu har vi pengar att ägna oss åt sånt. Vi kan gå på konserter. Och det gör inget om det är hedniska konserter, om det är Magnus Carlsson som är homosexuell som är där framme och sjunger. Men det är Diggiloo, det är så härlig musik. Och vi har pengar att gå på sådana konserter och lite bo på hotell och kanske ta ett glas vin sen till maten på hotellet, för det är ändå ingen i församlingen som ser oss när vi är där. Kanske lägger upp en bild på Instagram med vinglaset så att ändå våra närmaste vänner kan se att vi är ju så pass frigjorda kristna, så ett glas vin är inte ett jättestort problem. Förstår ni problemet som vi har? Och det är det Josua har fått nog av. Han säger, ni måste sluta med det här. Ni måste välja, ska ni verkligen känna Gud eller kommer ni fortsätta hålla på som ni gör? För det går inte att fortsätta att leva ett kristet liv på det sättet. Gud accepterar inte, Jesus säger tydligt, ni kan inte känna två, ni måste välja. Och i Uppenbarelseboken så säger han, ni kan inte vara gömma, ni måste vara antingen heta eller kalla. Vill ni känna andra gudar, gå dit. Lev så där. Men vill ni känna mig, då ska ni inte hålla på och flirta med synden hela tiden. Ni måste bestämma er. Vad vill ni göra? Hur ska ni leva era liv? Och det finns så många församlingar idag där jag kan säga att man går in. Och när man kommer in så får man en känsla av förruttnelse när man kommer in i kyrkan. Jag vet inte om ni har upplevt det någon gång. Men det har hänt mig flera gånger. Jag kan gå i en kyrka där det är fullt med folk. Och det kan vara häftig musik och det kan vara ljus och det kan vara rökmaskiner och det kan vara häftiga instrument. Och jag får en känsla av förruttnelse när man kommer in. Jag kan komma in i församlingar och när jag kommer in så försöker jag känna, var är Jesus? För Jesus har sagt att två eller tre är samlade i mitt namn, då ska jag vara där. Och när jag har suttit hemma i bön, när jag har spenderat tid med honom innan jag ska till kyrkan, läst hans ord, varit i en god samtalsatmosfär. Alltså, ni vet hur det är när man bara sitter nära Gud och pratar med honom och man bara, han är nära, hjärtat klappar. Och med den känslan så sen tar jag och går till kyrkan. Och kommer till kyrkan och känner att, var är han? Jag känner inte honom. Det jag hade för bara en stund sedan, känner inte jag att det finns här. Jag känner fortfarande honom hos mig, men jag känner inte att han finns här. För när Jesus säger två eller tre samlade i mitt namn, vad tror ni egentligen han menar med det? Tror ni att han menar att vi är här i Jesu namn och i och med detta så kommer han och är med oss? När han säger ni är där i mitt namn, det betyder att vi är där för att göra hans vilja. Vi är där för att följa honom. Vi är där för att göra det han har kallat oss att göra. Varför kallar ni mig herre, herre, men inte gör som jag sagt er? Så när vi är där för att erkänna honom som herre över våra liv och på allvar underordnar oss honom och leva så som han har kallat oss, då är vi där i hans namn. Det är hela poängen med att be någonting. Vad det Jesus säger till, har ni tänkt på det här? Varför får vi inte svar på böner idag? Så många böner som vi inte får svar på. Och vi kan ha olika sätt att resonera och så vidare. Men en anledning till att vi inte får svar, det är att vi inte ber i Jesu namn. Vad säger du? Vi säger alltid i Jesu namn när vi avslutar våra böner. Men det där är mantra som betyder ingenting. Att be i Jesu namn, det betyder att be enligt Faderns vilja. För Jesus har kommit för att göra Faderns vilja, säger han i Johannes evangeliet. Syftet med att han kommer är för att göra Faderns vilja. Och när man följer honom så överlämnar vi oss själva åt sidan och vi lever för honom. För mig att leva är Kristus, säger Paulus. Så när vi lever på det sättet som hans äkta lärjungar, som Jesus säger, när någon ska vara min lärjunge, då ska man ta upp sitt kors och följa mig. När vi lever på det här sättet, då säger Jesus, var ni än kommer fråga min fader eller be min fader i mitt namn, kommer han ge er. Därför att min bön kommer alltid vara enligt Jesu vilja och fadern kan aldrig säga nej till det. För fadern älskar sonen, sonen älskar fadern och vi känner sonen. Det är därför vi oftast inte får bönesvar. För vi ber inte enligt Guds vilja, vi ber vad vi själva vill. Hur många gånger har ni hört lärjungarna be att förföljelsen ska ta slut? Apostlagärningarna. De var förföljda under flera tillfällen. Läs apostlagärningarna och se om ni hittar ett enda tillfälle då apostlarna och de kristna ber att förföljelsen ska ta slut. Ingenstans. Vad konstigt. För det är det vi alltid gör själva. Så fort vi möter motstånd, så fort vi får problem, så ber vi att Gud ska hjälpa oss att komma ur det här. Han ska stoppa det som orsakar problem. Nej. Det de bad om, det var att Gud skulle hjälpa dem att rida genom förföljelsen och besegra. Alltså att segra andligt, det vill säga att de inte ska besegras utav Satan. De ska kunna fortsätta behålla tron. De ska kunna fortsätta att vara starka. De ska kunna fortsätta att vara lojala Jesus. De var inte intresserade att förföljelsen ska ta slut. Deras oro, det var inte för deras kroppar, det var för deras själ. De bad om att de skulle vara starka igenom förföljelsen. Idag är vår bön alltid, Gud stoppa förföljelse, jag är sjuk, gör mig frisk. Är de här bönerna alltid enligt Guds vilja, tror ni? Eller är det enligt vår vilja? Vi behöver därför vara noga att söka Herren och leva nära honom så att vi kan vara i hans vilja och gärna ha ödmjukheten i bön som Jesus hade, men inte min vilja, men din vilja ske. Om vi ber saker om Gud, om vi ber om att förföljelsen ska ta slut, lägg till det på slutet för säkerhets skull, men inte min vilja, men ditt. Din vilja, därför att Guds plan har vi ingen aning vilken den är. Utan vi ska vara i hans vilja. När vi följer honom, när vi lever i hans vilja, då säger Jesus, vad ni än ber så kommer Fadern ge er. Men det krävs att vi lever nära honom. Och det är det Jesus är väldigt noga med att säga, att ni måste också ta ställning. Ni kan vara kalla, fine, vara kalla. Förslagsvis vara varma, vilket är vad Gud vill. Men att vara gömma är definitivt inget alternativ. Har ni tänkt på vad tråkiga kristna är för människor ute i världen när vi inte följer Gud? Totalt färglösa. Vi har ingenting att komma med som intresserar dem överhuvudtaget. Utan vi är en slags halvdöd varelse som de många gånger kämpar att överhuvudtaget kunna ha en vettig relation med. Men när vi är brinnande för Gud, då kommer vi irritera många. Vi kommer trampa många på tårna och många kommer distansera sig från oss. Men helst den reaktionen än att vi är döda. Därför att när Paulus stod i Areopagen och började predika om Jesu uppståndelse, många började håna honom. Men vissa sa, det här vill vi höra lite mer av. Så att vara het för Gud, att vara radikal för Gud, är så många gånger bättre än att vara kristen död. Därför att världen vill inte ha oss och Gud vill inte ha oss. Den här gömheten är förödande för kristenheten idag. Och det är så många församlingar idag som är så gömma och så livlösa, skulle jag nog säga. Och jag gav det här exempel tidigare i en predika i Stöpen då. Jag och min bror, han kan inte svenska, han bor i Rumänien. Han var på besök med sin familj här i Sverige. Och då var det precis vid midsommarafton, midsommartiden, så då åker vi till Nyhem för att det är kristna stora händelsen då, varje år. Och då går vi till gudstjänst där. Det var eftermiddag, kvällsgudstjänst. Hallen full. En predikant, svensk predikant, behöver inte säga vem det var, kommer in iklädd läderjacka. Man kan säkert vara klädd precis som man vill, men min känsla direkt var, han vill vara cool liksom. Det var lite det här. Han vill vara häftig. Hans sätt att tala, hans sätt att uppträda redan i början på gudstjänsten gav mig helt sån där, en person som gillar att locka uppmärksamhet i sig själv. Och när man gör det, då är inte uppmärksamheten riktad mot Jesus liksom, vilket för mig är alltid ett stort problem när jag ser. Och så börjar gudstjänsten och så börjar han predika och hoppa lite upp och ner fram omkring på scenen. Då och då kommer piano till bakgrunden och försöker skapa lite stämning medan han pratar. Jag sa ingenting, jag bara satt där i bänken och tänkte bara, jag såg bara hela den arenan, var det 3000 människor eller vad man får plats med, som har kommit där för att höra Guds ord. Och det de fick, det var en showman som höll på med underhållning på scen. Min bror, han är ju pastor i Rumänien också. Intressant nog, han fattar ingenting, för han kan inte svenska. Men efter ett tag så vänder han sig mot mig och tittar på mig och säger, han är en riktig clown, eller hur? Ja, sa jag, det är han. Han kände direkt, bara genom att se hur han försökte att dra uppmärksamhet till sig själv, stilen, beteendet, allting, intonationen i rösten, tillgjord intonation i predikan, hela allt det var bara oäkta, så det skrek om det, och uppmärksamhet på sig själv. Och där hade vi en hel arena fullpackad med människor som törstade och hungrade efter Guds ord. Och vad fick de? Det de fick, det var väldigt många församlingar tyvärr får i Sverige idag. Ingenting. Jesus var inte ens där förmodligen. Och det är så sorglig känsla när vi har möjlighet att ha honom bland oss. Alltså att ha honom bland oss. Han hade sagt till lärjungarna hela tiden att när jag går bort så kommer jag aldrig lämna er ensamma. Efter han dog och uppstod, då kom han plötsligt i rummet där lärjungarna var samlade trots att dörren var låst. Och jag vet inte om ni någonsin har tänkt på det här, att ett budskap som lärjungarna måste ha fått omedelbart vid det tillfället var att Jesus var här hela tiden. När Thomas tvivlade för att han inte var på plats, så kommer Jesus nästa gång och möter Thomas och säger: Thomas, ta och stoppa ditt finger här. Med andra ord så säger Jesus till Thomas: när du stod där och tvivlade, så var jag där hela tiden och lyssnade på vad du sa. Vilket betyder att jag är med er hela tiden, precis så som jag lovat er. Ni kanske inte såg mig, du kanske inte såg mig, Thomas, men jag var där och jag hörde vad du sa. Och jag är med er hela tiden. Han är med oss idag på samma sätt. Han har lovat det, att han inte kommer lämna oss ensamma. Han är med oss hela tiden. Han vill vara med oss hela tiden. Men han vill väldigt gärna att vi ska vara samlade i hans namn. Att vi ska vara samlade kring hans vilja. Vi ska vara samlade kring hans ord. Med ödmjukhet för honom som vår Herre. Det vill säga, vi gör det han säger till oss att vi ska göra, oavsett priset. För annars går det inte. Och i femte Moseboken avslutningsvis, så i slutet av hans liv, så möter Mose hela folket och upprepar hela lagen för dem igen. Och avslutar i kapitel 30 med några fantastiska ord som jag tycker är underbara att läsa. Kapitel 30, vers 19. Då säger Mose till folket: jag tar idag himmel och jord till vittne mot er, att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, så att du och dina efterkommande får leva, genom att du älskar Herren din Gud och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Och det är precis det jag vill säga avslutningsvis till er. Jag har lagt de två alternativen framför er. Ni kan välja att vara kalla. Ni kan välja att vara gömma. Men välj helst att vara heta. Välj helst livet. Välj helst att söka Jesus. Välj helst att göra av med synd. Välj helst att vara ödmjuk och följa honom. Välj helst att inte dra uppmärksamhet till dig själva, så att Herren alltid får äran varenda gång ni predikar evangeliet eller pratar om honom. Då ska ni uppleva framgång i era liv. Käre Fader, jag tackar dig för att vi har ditt ord som ett stöd, som påminner oss om vikten av att vara nära dig, Herre. För utan dig är vi ingenting. Jag ber för församlingen här i Älgarås, Herre. Du ser exakt varenda situation som varje person i församlingen har. Du ser vad som finns som behöver rättas till, Herre. Och Fader, jag ber att du ska fylla var och en av dem med en tydlig kännedom av din nåd, så att alla här i församlingen förstår hur din nåd fungerar och hur mycket du älskar oss fast vi inte förtjänar. Vi kan inte göra någonting för att kunna vinna din nåd i våra liv, utan din nåd är bara given till oss utav ren kärlek som du har för oss. Men hjälp oss, Fader, att svara tillbaka till den kärleken med kärlek. Att kunna närma oss dig, komma nära ditt ord, komma nära relationen som du söker i våra liv. Den här första kärleken, när vi ska vara riktigt, riktigt kära i dig, Herre. Vi ska inte bara ha dig kär, utan vi ska verkligen älska dig ovillkorligt, Fader. Välsigna var och en som har varit här ikväll, andra som möjligtvis kommer lyssna på predikan. Och låt, Herre, ditt ord verka i deras liv och ge resultat och förändring, Herre. Så att vi tillsammans stödjer varandra, hjälper varandra på den här smala stigen som du ser att vi många gånger kämpar att vandra på. Låt ingen av oss dock någon gång vända dig i ryggen, Herre. Utan låt oss få bara kämpa oss framåt. Låt oss hjälpa varandra, uppmuntra varandra. Stödja varandra, Herre, på den här vägen. Herre Jesus, du har vandrat dig själv, du vet hur det är. Våra prövningar är inte dig okända. Och jag tackar dig för att du har valt att dö för oss, betala med ditt blod så att vi kan ha det så mycket lättare än du har haft det själv, Herre. Vi tackar dig, Fader, i vår underbara Herre Jesu namn. Och jag ber att det vi har gjort, det vi har sagt, ska ha varit enligt din vilja, Herre. Amen.